Prisad vare Herren, härligt att få komma hit. Det är inte så ofta som man kommer till Vetlanda faktiskt. Jag är en av de få som jag tror som har bott 3 gånger i Vetlanda. Jag vet inte om ni har gjort det, ni andra här, men född i Vetlanda på sjukstugan där nere, hette det på den tiden. Och sen flyttade vi när jag tror var 1 år eller något sånt. Och sen kom vi tillbaka när jag var 3. Och sen flyttade när jag var 11. Och så kom vi tillbaka när jag var 17. Så det är 3 gånger. 3:e gången gilt. Så det är faktiskt roligt att komma hit när jag liksom såg kyrkan här när man kom in med tåget och sådär. Så det var riktigt kul. Och roligt att få komma till er också. Det känns härligt här. Och vi ska ha 2 möten tillsammans. Jag ska bara nämna den här boken som jag har med. Guds ord räcker. Det viktigaste med den här boken är att säga att Guds ord räcker, för Guds ord räcker. Men den är ju skriven just för att det var väldigt mycket förvirring, och det är fortfarande förvirring vad det gäller katolska kyrkan. Eller romersk katolska kyrkan ska man säga. Och det här är ett sätt att berätta precis vad romerska katolska kyrkan säger om sig själv och sin egen tro. Och jämföra det med biblisk tro. Så att den finns här ute om det är någon som inte har den eller som skulle vilja ha den. Den kostar 200 kronor, så det är lite speciellt. Det är Vetlandapris kan vi säga. Det är lite rabatt. Så sen tror jag ska berätta lite mer om andra saker nästa möte sen. Men vi kan ta lite pålysningar i taget här nu. Men nu så tänkte jag vi skulle öppna Guds ord och läsa tillsammans. Så det jag skulle vilja undervisa om nu först. Jag tror att det här mötet blir mycket undervisning. Vi läser tillsammans i Guds ord. Och det jag bara fick på mitt hjärta att ta upp idag, det är tjänstegåvorna i församlingen. Vi ska gå till Efesierbrevet. Som ett underbart brev. Och det 4:e kapitlet. Och jag tror nu, det är ju så här. Jag förstår det att de flesta som sitter här, ni vet redan allt. Men jag får försöka predika i alla fall. Och dela det jag har fått på mitt hjärta. Och jag tror verkligen det här är en otroligt viktig sak i den här tiden. För vi är, det är som någon sa här, att det är lite vår i luften andligt sett. Jag tror att det börjar röra på sig i Sverige faktiskt. Även om vi kanske hade svårt att tro det för 5 år sedan eller 10 år sedan. Men nu är det finns vissa vårtecken. Även liksom utomhus här vårtecken. Men det finns faktiskt vissa andliga vårtecken också. Då finns det saker och ting som Herren vill göra. Så vi ska läsa Efesierbrevet 4, och vi kan väl läsa från den 7:e versen. Men åt var och en av oss, så det är alltså om dig det här, åt var och en av oss. Det är inte liksom, det är inte vissa människor som är undantagna eller uteslutna från det här, utan alla som bekänner Jesus Kristus som Herre, alla som är i Kristus, för dem gäller detta. Åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Så Herren, han känner var och en av oss. Han har en plan för var och en av oss. Han har en utrustning för var och en av oss. Och han har delat ut den här efter sin plan. Därför heter det, han steg upp i höjden. Han tog fångar. Det är vi det. Det är härligt att vara fångad åt Jesus. Det är inte roligt att vara fångad åt fienden. Men att vara fångad åt Jesus, det är bra, eller hur? Han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det? Om inte också att han stigit ner till jorden. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Halleluja! Underbart! Herre, jag ber att du ska tala till oss nu. Jag ber att du ska undervisa oss. Herre, jag kan bara säga det som jag tror att jag ska säga idag. Men jag ber att du ska använda mina ord, att du ska tala till syskonen här, Herre. Att du ska göra det du vill göra den här dagen. I den här härliga stan Vetlanda. I Jesu Kristi namn. Amen. Så vi ska börja lite grann bara att se hur det ser ut i världen. Hur det ser ut i Sverige först. Och vi är vana vid att oja oss hur det ser ut i Sverige. Men i alla fall så är det viktigt att vi gör en analys. Hur är läget nu? För att Sverige är i ett väldigt dåligt tillstånd på många sätt. Vi har ju det väldigt bra materiellt. I jämförelse, vi kan klaga på saker och ting. Men det är klart, åker man till Afrika eller någon annanstans, då förstår man att vi har det väldigt bra. Men vi har vissa problem. Och vi har vissa problem som gör att Herren inte är nöjd. Ett av de här stora problemen är att Sverige har en sämre relation till Israel än kanske egentligen, ja, i alla fall under min livstid. Det var problem ett tag med Sten Andersson och sådär. Han gjorde konstiga saker. Men just det här att man har en utrikesminister som inte ens är välkommen i Israel, det är ett problem. Varför? Jo, för den som välsignar Abraham ska själv bli välsignad. Det är ett problem. Vi har också ett problem med faktiskt islamism i Sverige. Vi har växande islam i Sverige och vi har också islamism i Sverige. Vi vet inte riktigt hur mycket vi har här. För att vi har inte liksom en polis och säkerhetspolis som håller reda på det här. Vi är inga politiker som vill hålla efter det heller riktigt. Och därför så är det liksom en slags latent hot, är ett hot som finns där innanför våra gränser. Men vi har vissa ännu större problem. Vet du vad som är det största problemet i Sverige? Det är att de flesta människor som dör i natt, de går förlorade. Så är det enligt Guds ord, de flesta människor som dör i natt, de går förlorade. Kanske mellan 1-2% i Sverige är födda på nytt, bekänner Jesus Kristus som Herre och har alltså en frälsande tro på Jesus. Men de allra flesta människor som dör i natt, de går förlorade. Det är Sveriges största problem. Och vi har ju, om vi tittar, går lite närmare oss själva, tittar på församlingen. Ja, men då ser vi att församlingen har väldigt stora problem också. Han tjatar om dessa problem i Gärdman när han kommer till Vetlanda. Men det är bara så här att vi behöver börja med en liten lägesanalys. Va? Sekulariseringen, avkristningen, inte bara är utanför kyrkans väggar utan inne i kyrkan. Att det finns mer och mer av direkt avfall. Inne i församlingen. Inne i den kristna kyrkan. Det är helt osannolikt. Ja, ett exempel nu som var i veckan eller ett par veckor sedan. Det ringde en journalist till mig. Berättade om att Västerås stift. De gör ett material för tonåringar. Som handlar om HBTQ. Och där man då ger vägledning hur man ska kunna vara en HBTQ-person inom Svenska kyrkan. Och de använder Bibeln som argument. De säger att Rut och Nomi hade barn tillsammans. De säger att David och Jonathan var ihop. De säger att Josef, han hade ju sin långa fina klädnad som han fick av sin pappa. Som pappan faktiskt tydligen också tillverkade, om man får tro bibelordet precis som det står, vad det ska vi göra. Men det var egentligen kvinnokläder, för han ville ha kvinnokläder. Det vill säga, man gör om Guds ord. Man ändrar på Guds ord. Detta är läget. Vi kan titta också i världen, och jag har just varit på en missionskonferens, ett missionsseminarium. Och det skakade mig ordentligt när jag ser hur det ser ut i världen. Vi har vissa missionsfält som vi känner väl till. Jag kommer ihåg när jag gick i söndagsskolan här i Vetlanda när jag var liten. Vi var i mejeriet på andra våningen där. mamma och pappa, de brann faktiskt för söndagsskola. Så de hade söndagsskola på olika ställen här i stan, bland annat mejeriet. Och jag vet att det går pengar varje söndag till barnen i Tanzania. Så där finns det mission. Men om man tittar på Indien, 1,3 miljarder människor. Det är så otroligt få kristna i Indien. Man tittar på Kina, det är så otroligt få kristna procentuellt om man jämför med hur många människor som lever där. Vi tittar på muslimvärlden, det är så otroligt få kristna. Det finns ett jättestort behov av att Gud får komma och Gud får komma och göra någonting nytt. Vi måste helt enkelt få tag på Guds strategi, på Guds plan. Hur ska detta vändas? Hur ska Sverige vändas? Hur ska Sverige vändas? Hur ska Vetlanda vändas? Hur ska missionen kunna gå ut över hela världen? Man får en sån nöd när man ser de här siffrorna och man förstår hur läget är. Men då har jag ett gott budskap till er, att Gud har en plan för det här. För han säger faktiskt så här i Matteus 24:14 att evangeliet, detta evangelium om riket, ska förkunnas för alla folk. Det är inklusive smålänningarna. Alla folk. Och sen ska änden komma. Detta evangelium om riket kommer att förkunnas för alla folk. Och sen ska änden komma. Men hur ska detta ske? Det är det som är frågan egentligen. Och då kommer vi in på det här med tjänstegåvorna. För att det är Guds församling som är arbetsmetoden. Det är Guds församling som är Guds verktyg för att hans vilja ska ske. Och för att han ska kunna genomföra sin plan. Vi kan inte hoppa förbi det som är Guds plan. Vi kan inte hitta på en egen plan. Det försöker kyrkan ofta göra. Att man har sina olika planer och program och sådär. Men har man egentligen tittat på vad som är Guds program? Vad som är Guds lösning? Men Guds lösning, det finns i församlingen. Jag ska bygga min församling, säger Jesus i Matteus 16 kapitel. Och dödsrikets portar ska inte vara församlingen övermäktiga. Det betyder att församlingen, nu kanske vi tycker, oj, 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 kan vi prata så här? Kan vi prata tro så här? Kan vi inte liksom lite grann skala ner våra uttalanden och anpassa oss efter hur det ligger till omkring oss? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror vi ska skala upp vår tro. Vi ska skala upp vad Guds ord säger. Vi ska säga vad Guds ord säger. Vi ska tala vad Guds ord säger. Så vi kan tro vad Guds ord säger. Och Jesus säger så här. Jag ska bygga min församling. Jag ska bygga min församling. Och dödsrikets portar kommer inte att vara övermäktiga över församlingen. Det vill säga, Jesus har en plan att han ska skaka om denna världen. Han ska inte bara skaka om denna världen, utan församlingen är kallad att också invadera dödsriket. Att bryta ner dödsrikets portar. Så dödsrikets portar inte kan hålla människor fångna längre. Det är Guds plan. Sen kan jag tycka, om vi tittar med våra mänskliga ögon och vi tittar på den svenska situationen och säger om det är bara 1% eller 2% som är födda på nytt. Jo visst, så ser det ut nu i statistiken. Men det hindrar ju inte att Guds ord är sant, eller hur? Guds ord är sant. Och Gud har en plan. Han säger, jag kommer att bygga min församling. Och jag tror faktiskt att Herren kommer att bygga sin församling på ett nytt sätt i den här tiden. Han kommer förnya församlingar som den här, om församlingar vill bli förnyade. Kanske inte om de vill liksom köra på sina gamla hjulspår. Men om de vill bli förnyade, så kommer de bli förnyade. Och jag tror Herren kommer resa upp starka församlingar. Faktiskt över hela det här landet. Och ut över världen. För att hans missionsbefallning ska kunna utföras. Halleluja! Kan ni säga amen i det här rummet? Är ni med på det här? Det är väl det som är hans plan. Alltså våra planer är ju helt ointressanta egentligen. Var kommer vi någonstans med våra planer? Men tänk att han har en plan. Att han säger att dödsrikets portar ska inte vara församlingen övermäktiga. Prisad vare Herren. Jag ska säga er att den kyrkohistoriska kunskapen säger oss det. Att en sån här grupp av människor som bestämmer sig för att be, som bestämmer sig för att ropa, som bestämmer sig för att nej är inget svar, de bestämmer sig för att vi ska ha en förändring, som ropar till Gud. Då säger du, ja men jag är 82 år. Det är en perfekt ålder, ska jag säga dig. Jag tänker på väckelsen i Hebriderna, där det var två gamla damer, systrar, 82-84 år. Och de var trötta på att se att djävulen regerade på Hebriderna. Så de bara var där hemma och de började ropa till Gud. Och de hade ett bibelord att Herren skulle utgjuta sitt vatten över Hebriderna. Varför de ville ha vatten som hade så mycket vatten runt om, det vet jag inte. Men de ville ha vatten i alla fall. Så de ropade till Gud. Och de bad och de bad och de bad och de bad. Och de gav sig inte. Och rätt som det var så hamnade de i ett bönemöte. Att det började liksom vara fler som kom till. De hamnade i ett bönemöte. Och mitt i det här, det var en lada och bad. Och när de är under det här bönemötet är det plötsligt en ung man, den yngste som är med där. Han var väl en 17-18 år eller någonting sånt där. Som bara får en sån syndanöd, fast han var frälst. Han får en sån syndanöd. Han läser Saltaren som säger, vem får gå upp på Herrens berg? Vem får gå in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Och när han läser detta, då får han en sån syndanöd så han faller ner. Och han blir helt utslagen. Och utifrån den här händelsen så sätts det igång en väckelse som alla kan tala om idag. Amen. Det var två gamla tanter som det heter. Jag menar, jag kan säga det själv. Jag är en manlig tant. En gubbe nu, va? Jag fyller 65 nu, så att nu är jag liksom gubbe och då får jag ju säga tant också och mina kollegor liksom. Nej, men förstår ni? Det är möjligt att se att Guds plan blir genomförd. Det är möjligt att se det i den här stan. Det är möjligt att se det i det här landet. Om vi bara gör det Herren har planerat. Och då har han vissa ordningar. Han har vissa strukturer. Det är så att Kristi kropp har, ni vet, en kropp har ju faktiskt en ryggrad. Eller hur? Och ett skelett. Det är jag glad för just nu. Annars skulle jag ligga liksom bara i en hög här och predika. Eller hur? Men jag har faktiskt, det syns inte, men jag har en ryggrad. Jag har ett skelett. Och det har också Kristi kropp. Och det är tjänstegåvorna. För det står så här då i Efeserbrevet 4:11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Amen. Detta är Guds ord. Detta är Guds plan. Och då kan man fråga sig, vem är huvudpersonen i de här verserna egentligen? Vem är den viktigaste personen i församlingen egentligen om man tittar i de här verserna?
Huvudet,
absolut. Och sen då? Vem är liksom nyckelpersonen i det här sammanhanget? Vem handlar det om? Jo, men det handlar ju om dig. Du är ju nyckelpersonen här. Det står ju om dig här i den 12:e versen. De skulle utrusta de heliga. De skulle utrusta de heliga. Och vilka är de heliga? De heliga, det är de som tror och bekänner och är döpta. Det är de som är de heliga. Så du kan väl bara vända dig till din granne och säga att du tillhör de heliga. Du tillhör de heliga, absolut. Ja. Och du? Det är inte dumt. Så de heliga, de skulle utrusta dig. Och varför skulle de utrusta dig? Varför är det så viktigt? Jo, för det står att vad du har för uppgift. Så det här, om ni nu har för anteckningar eller i huvudet eller på papper, så är det, min första punkt är, du är församlingens viktigaste tjänst. Du är församlingens viktigaste tjänst. För det är dig som vi är till för att utrusta nämligen. För vad skulle du göra för någonting? De heliga tjänstegåvorna skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Så vem är det som bygger upp Kristi kropp? Jo, men det är de heliga som uppbygger Kristi kropp. Det är faktiskt inte apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare enligt den här texten. Utan det är de heliga som uppbygger Kristi kropp. Det är när vi kommer samman. Det är när vi uppmuntrar varandra. Det är när vi håller ihop. Det är när vi lyfter upp varandra. Det är när vi ber tillsammans. Det är när vi förenar oss i tro och kärlek med varandra. Det är då som vi uppbygger Kristi kropp. Eller hur? Så att varje läm i kroppen är så oerhört viktig. Och om Gud ska kunna genomföra sin plan, då måste de heliga resas upp. Om det bara är de här fem, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, som ska ta hand om det hela, det är som en armé med bara officerare. Hur skulle det gå? Om man tänker sig ett krig. Ena liksom fiende här, de är 10 000, va? Och sen har de liksom lite officerare och sådär. Och vi då i våran här, ja men vi har bara några officerare. Och sen går vi till strids med varann. Ja men det är ganska klart hur det slutar. Eller hur? De intar landet. Det är precis det de har gjort också. Eller hur? Fienden har intagit landet. Men Herren vill resa upp sin kropp. Herren vill resa upp hela sin armé. För att de ska kunna göra skillnad. Amen. Så varje led, det står var och en i den sjätte versen, den sjunde versen. I den sextonde versen står det, från honom får hela kroppen sin tillväxt, så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Varje person är viktig i församlingen. Varje person har en roll. Varje person har en uppgift. Det vill säga att du har en uppgift. Visst är det fantastiskt? Ja, men om man tänker sig den här lillfingern. För att jag ska kunna nu vicka lite grann på lillfingern. Så här, tänk vilken process, förstår ni. Nu fattar jag ett beslut. Vicka på lillfingern. Och sen går det en massa processer här genom kroppen. Och nerver och grejer och muskler och så vidare. Och till slut kan jag vicka på lillfingern. Eller hur? Så att hela Kristi kropp är viktig. Varje läm i Kristi kropp är viktig. Du är viktig. Det du gör, det du lever. Det är viktigt. Det gör skillnad. Och jag menar, det finns ju vi kan bara ta detta med att vara ett vittne i vardagen. Vad det kan betyda. Att vara ett vittne för någon. Man kanske är ett vittne för ett barnbarn. Man kanske är ett vittne för en vän. En vän berättar att nej, men nu är det ett elände här. Som, nu har detta och detta har hänt i min familj. Och alla människor har ju problem. Eller hur? Alla människor har problem. Och du kan komma och du kan säga Jesus älskar dig. Gud älskar dig. Gud har en plan för ditt liv. Du kan säga, får jag be för dig? Ja, men då säger du så här, ja men det hjälper väl inte om jag ber? Jo, det gör det faktiskt. Det hjälper om du ber. Jag var med om något så härligt nu för ett tag sedan. Jag berättade det för Leif också här. Vi var ute och på stan i Uppsala. Och bara några stycken och bad för folk. Och jag hade en frimodig vän, så mer frimodig än vad jag är. Jag ska bli mer frimodig, men just nu var han mer frimodig än jag. Då säger han, mötte vi någon vänlig människa där. Och han sa, du, är det så att du har något jag kan hjälpa till att be för? Och då säger ju, det märkliga var det, om vi frågar 30-40 personer. Då är inte en enda ovänlig. Inte en enda är ovänlig. Någon säger, jag har lite bråttom så jag hinner inte. Och så sticker de iväg. Men de flesta tycker... Ja, antingen säger de, nej, jag har faktiskt ingenting. Jag har inte ont någonstans. Men om de säger, någon säger så här, ja, jag har ont här och här. Och så bad vi för de här personerna. Och vad var det som hände? Jo, Guds helande kraft kom där ute på gatan. Bad för en kvinna. Hon hade ont i ryggen, hon hade ont i, tror jag, anklarna eller någonting sånt där. Och mycket, mycket enkelt bara lägger händerna på den här personen och bad. Och händer ingenting första gången, då kan man be en gång till. Jesus bad 2 gånger för en blind. Då kan jag be 20 gånger. Eller hur? Och Gud botade. Gud botade en kille i axlarna. Bara där ute på gatan. Eller hur? Du kan göra detta. Det står så här, vi kan gå till Markus 16. Om den troendes tjänst. Sen kom jag in på det här med tjänstegåvorna. Men det här är väldigt viktigt, för att det här är ju målet för... Det är ju målet för tjänstegåvornas verksamhet, så är det att utrusta de troende. I Markus 16 och 17. Vi kan ta 16. 16, 16. Markus 16 och 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömd. 17 versen. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Det är något som man inte tänker så mycket på i Sverige. Men för de är lite förklädda i Sverige. Men jag tänker på i Afrika till exempel. Jag var nere i Afrika på en bönekonferens i förra hösten. Och det tog inte lång tid när vi kom in i lovsång där i ett möte, det första mötet. Så var det demoner som manifesterade sig. Och de var ju vana vid det här. Så de tar ju hand om den här personen direkt och driver ut onda andar. Så det här är ju en verklighet enligt Guds ord. De ska tala med nya tungor. Det är någonting som finns tillgängligt för varje troende, att få tala med nya tungor. Det visste inte jag förrän jag läste det i Guds ord. Det fanns inte med den undervisning jag fick när jag växte upp. Men när jag fick tag på detta i Guds ord, ja, men det blev en sån befrielse att kunna få använda tungotalet i bönen. Det ska tala med nya tungor. Det ska ta ormar i händerna. Det är inte så vi ska gå in på djurparken liksom och leta upp en första bästa orm. Kan jag få, ursäkta, här orm, kan jag få ta dig i händerna? Men däremot skulle vi hamna i en situation där det liksom är nödvändigt. Ja, men då tror jag det finns ett beskydd. Och de dricker något dödligt gift, ska det inte skada dem. Och sen står det, de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Amen. Det står så. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det är inte bara någon evangelist som kommer och reser in utifrån. Utan det är de troende. Varje troende. Nu ska jag berätta något otroligt för er. Är ni beredda på detta nu? För jag ser det finns en del fina äldre damer här. Och det tycker jag är toppen. Jag älskar de här äldre damerna, för det är ju de som kan be, va? 20-åringar, det är inte så mycket att ha just i vad det gäller bön, va? Men de här som har bett ett helt liv, de kan be. Men det var en vän från England, som en pastor, som berättade i en församling där de undervisar på det här sättet, att du kan lägga dina händer på de sjuka och de ska bli friska. De undervisar frimodigt om detta, för det står i Bibeln. Och den här damen, hon satt och drack te, som man gör väldigt gärna i England, men en annan äldre dam som var typ hennes egen ålder. Och mitt i alltihop, när de sitter och fikar där, så bara kommer någonting över den här vännen. Och hon dör faktiskt på platsen. Mitt i liksom tepartyt så dör hon. Och vad gör då denna andra kvinnan? Hon var faktiskt också en förintelseöverlevare, den här kvinnan. Ganska märkligt. Som har blivit frälst. Vad gör hon då? Jo, men hennes första reaktion. Hon ringde kanske någon ambulans. Så det vet inte jag. Men hon lägger sina händer på sin vän. Och hon ber för vännen. Och vännen är död. Och vännen får liv igen. I England. 2 äldre damer. Som är på tea party. Ja, men alltså Gud kan göra det. Vi hör ju om det på missionsfälten. Alltså jag har vänner som berättar att de har varit med att flera som har uppväxt från de döda. Så Gud kan göra detta. Men att det sker på det sättet, att en troende lägger sina händer på de sjuka och den här personen blir frisk. och få livet tillbaka. Det har jag faktiskt aldrig hört förut. Och den här mannen som berättade, han är inte någon sån här överdriven typ liksom, som bara babblar på. Det finns ju sådana som liksom ska göra lite extra bra vittnesbörd, va? Så det var så bra vittnesbörd, men de lägger till en hel del liksom. Men han är inte alls sån, utan tvärtom, han är väldigt nykter, erfaren, sansad. Han berättade det här. Du är församlingens viktigaste tjänst. Halleluja. Amen. Men nu ska vi gå tillbaka till det här med tjänstegåvorna. Jag har lite sån här professorstendens att man gör alltid så mycket bakgrundsgrejer innan man kommer till saken. Va? Men vi får se vad som händer här nu. Vi ska läsa nu i Efesierbrevet 4:11 då. Och han gav, står det. Herren gav. Vem har insatt tjänstegåvorna? Det är Herren som har insatt tjänstegåvorna. Det är inte liksom någon människa. Man kan inte välja faktiskt en tjänst. Man kan inte välja en pastor ens. Inte tjänstegåvan pastor. Man kan välja funktionen pastor. Man kan välja funktionen. Man kan välja funktionen evangelist också. Man vill kalla det evangelist. Det var ju många som åkte ut som evangelister förr i tiden. Man kan välja den funktionen. Men det är bara Herren som kan göra en apostel. Som kan göra en profet. Som kan göra en evangelist. Som kan göra en herde, som kan göra en lärare. För alla de här är övernaturliga gåvor. Alla de här är gåvor direkt från Herren, sända till jorden. Egentligen kan man säga så här att det gör detsamma, jag höll på att säga på ett sätt, om vi tar emot dem eller inte. För de är ändå apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. De här tjänstegåvorna. Vi ska gå igenom de här olika tjänstegåvorna, de här olika funktionerna. Och varför gör vi det då? Jo, för det här är som en slags skelett, eller det är en slags bärande delar i Kristi kropp. Dessa bärande delar är nödvändiga för att det som Gud vill ska hända. För det ska bli någon rörelse, ska bli någon kraft, ska bli någon förändring i Kristi kropp. Och den första gåvan, det är aposteln. Och då blir det man ofta lite nervös när man pratar om apostlarna. För det, man kan säga att vi behöver fler pastorer, men det håller alla med om. Vi behöver fler evangelister, det håller alla med om. Vi behöver fler lärare, jo men det är väl bra va, med lärare. Men om vi säger att vi behöver fler apostlar och profeter, då blir man lite nervös. Varför det då? Jo men det här är ju starka tjänster som är kallade direkt från Herren. Som är sända direkt från Herren för att göra skillnad i världen. Eller hur? Och när de kommer in på scenen så händer det olika saker. Vi kan se hur Paulus pratar om aposteltjänsten. Romarbrevets 15 kapitel. Nu vet jag inte hur länge jag får hålla på här, Leif. En halvtimme till. Då får jag, det var ju snällt. Ja visst, så hinner vi fika lite. Romarbrevet 15:15-20. Hur funkar en apostel? Jo, Paulus berättar så här. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud. Han har fått den av Gud. Att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna. En som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium. Så hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige ande. Och så säger han så här att i den 20:e versen. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet. De som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som inte har hört ska förstå. Aposteln fungerar på det här sättet. Att Jesus Kristus själv ger en befallning. Ger ett tilltal. Ger ett mandat åt en apostel. Att göra någonting nytt. Att gå dit ingen har gått. Att bryta mark som ingen har brutit. Och att öppna ett nytt fält. Och det här behöver vi i Sverige idag. Vi behöver apostlar som är beredda att gå in på platser kanske där det inte finns en församling och som kan starta ett arbete där. Jag menar, tänk på hur man gjorde, jag bara tänker på pingströrelsen i Sverige som ju är en fantastisk rörelse om jag ska titta på dess historia. Hur man började en gång och det fanns egentligen ingenting. Det var en baptistpastor som blev utsparkad kan vi säga och som började predika. Och börja liksom predika vissa saker innan han själv hade upplevt dem. Det tycker jag också är väldigt bra. För då predikar man i tro. Och hur denna rörelse spreds ut över hela landet. Eller hur? Det finns ju en pingstkyrka i varenda hörn i landet. Eller hur? Man liksom bara gick ut överallt. Och predikade evangelium, var frimodig och nådde in i nya kretsar och kanske inte alltid gick dit där det var mest etablerat utan man rörde sig bland folket, man rörde sig bland det enkla folket väldigt ofta. Det gör alltid riktig väckelse, va? Eller hur? Och vi har ju många sådana här olika rörelser, men det börjar alltid med att det finns en apostolisk tjänst. Det finns någon som har ett mandat från Herren och som bara kan sätta igång och som kan bryta mark och se till att det blir en förändring. Och det här ska vi be om och mycket predikar jag det här idag för att du ska be. För att du ska vara med och be för det här och den här församlingen ska vara med och be för det här. Vi måste be Gud att han reser upp såna här apostlar i den här tiden. Om vi då tänker på missionsfältet, för jag pratar om två saker först. En lägesbeskrivning av hur det ser ut i Sverige och lägesbeskrivning av hur det ser ut på missionsfältet. Missionsfältet, det är så tomt. Så det är skrämmande när man tittar på Indien, Kina, muslimvärlden till exempel. Vad är det som behövs? Det behövs apostlar. Vi behöver be till Gud. Vi vill ropa till Gud. Herre, res upp dina apostlar. Ta såna här som Petrus och Paulus och de här apostlarna. Res upp dem. Träna dem, smörj dem, sätt eld på dem. Och skicka ut dem. Amen. Om vi inte får detta så kommer det bara fortsätta som det är idag. Vi måste ha detta. Det är Guds plan att han sänder apostlar. Men han sänder dem när vi ber om det. När vi ropar om det här. Amen. För Gud, allting han gör, det gör han som svar på bön. Så de här apostlarna, de går med ett mandat direkt från Gud och bryter mark och gör sånt som ingen annan har gjort före dem. Som Paulus säger, jag har satt mig nära att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Detta behöver vi. Jag åkte häromdagen, eller bara veckan, i en bara tunnelbana i en förort i Stockholm. En av de mest invandrartäta förorterna där. Och det är helt otroligt. Alltså det som du träffar nästan inte en enda viting där. Nästan inte en enda viting. Det är folk från hela världen. Och de flesta är muslimer. De flesta känner inte Jesus överhuvudtaget. De har inte hört ett riktigt vittnesbörd om Jesus. Vem ska gå till de här platserna? Vem ska kunna bygga någonting där? Eller hur? Där måste vi bara ropa till Gud. Herre, sänd dina apostlar. Nästa är profeter i Efeserbrevets 4:e kapitel. Apostlar. Han gav oss somliga till apostlar. Andra till profeter. Och vad gör då en profet för någonting? En profet gör, man kan säga egentligen två saker. Om man tittar på det hebreiska ordet så heter profeten navi. Av verbet nava. Och nava betyder egentligen bara tala ut någonting. Så vad gör profeten? Jo, profeten talar ut någonting från Gud. Profeten lever inför Herren framför allt. Inte inför människor. Inte liksom försöker inte behaga människor. Utan ofta är profeterna lite knepiga istället faktiskt. Jag tänker på den när någon är lite knepig. Ja, men han är nog profet, tänker jag så här. Då kan man uppskatta honom i alla fall, va? Nej, men Men de ber inför Herren och de lyssnar till Herren. Och Herren talar till profeterna. Och Herren ger idag bilder till profeterna och visioner till profeterna. Detta måste vi ha. Vi kan inte klara oss utan de här människorna som får höra från Gud. Som kan tala ut till oss. Eller hur? De är obekväma. När de kommer in i en församling som allt är lugnt och stilla och fint. Och mysigt i församlingen. Och sen kommer en profet och säger sanningen. Det där är inte kul alltså. Eller hur? Vill man helst att han ska åka hem så fort som möjligt. Eller hur? Nej, men alltså bara det här tilltalet från Gud. Något som väcker oss. Och det här fanns ju väldigt starkt i den tidiga kyrkan. Så det talas i Apostlagärningarnas 13 kapitel. Hur de var profeter och lärare. Som levde tillsammans, som betjänade Gud tillsammans där i Antiochia. Och utifrån det, hur de betjänade Herren tillsammans, så fick de ett tilltal att sända ut Paulus och Barnabas som apostlar, som missionärer för att förändra världshistorien. Visst är det fantastiskt? Så vi behöver ha de här profeterna och lärarna som kan stå tillsammans i tillbedjan inför Gud och lyssna in den heliga ande. Den tredje kategorin, om vi kan gå till bara en kortis, går vi till första kor 12:28. Och ni känner säkert igen alla de här texterna, första kor 12:28. Där har vi en annan text om det här. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Och sen fortsätter han utan att liksom rangordna dem så tydligt. Några utföra kraftgärningar, få gåvor att bota sjuka och så vidare. Men han säger först några till apostlar, sen några till profeter, för det tredje några till lärare. Så lärare är väldigt viktigt i Kristi kropp. Varför det då? Vad gör lärarna för någonting? Jo, lärarna, de öppnar skriften. De ger ljus över skriften så att vi kan förstå vad Gud vill. Det är liksom som de sätter strålkastare på saker och ting i ordet som vi kanske inte har sett förut. Eller vi börjar fatta någonting som vi bara har hört men aldrig förstått. Vi behöver lärare. Jag hoppas att jag kan göra dig lite hungrig, göra en liten bönelista nu som du kan ha på kylskåpet där hemma. Du kan ha i Bibeln, Herre skicka apostlar, Herre skicka profeter, Herre skicka lärare. Skicka lärare, skicka det här till Vetlanda, skicka det här till Småland, skicka det här till Sverige, skicka det här till missionsfälten. Amen. Prisad vare Herren. Så lärarna har en enormt viktig funktion. Det är faktiskt också där Jesus ger ju en, vad vi brukar kalla för en missionsbefallning. I Matteus 28 som ni vet om. Jag kallar den inte för missionsbefallningen. Jag kallar den för lärjungargörarbefallningen. För det är det han säger nämligen. Gå ut och gör lärjungar. Och sen säger han lärande dem allt vad jag har befallt er. Att lära, att undervisa Guds ord är så oerhört viktigt. För det är bara genom undervisning som vi växer och som vi utvecklas. Nu har jag nämnt tre stycken apostlar, profeter och lärare. Och det är den ordning som finns i första kor 12:28. Men så har vi evangelister. Och alla älskar ju evangelister, eller hur? Ofta är evangelisterna lite trevliga och sådär. Och de kan liksom, mötet går fort. När man har en evangelist i rummet liksom, då går mötet fort. Men vi ska ta och läsa en speciell text faktiskt som talar om hur en lärare är. Vi går till andra tim 4:1-5. Detta är den enda instruktionen som finns till en evangelist i andra Timoteus 4:1-5. Och Timoteus, han har ju olika roller, men definitivt så har han en evangelisttjänst, för det står här. Det står ju i den femte versen. Men var du sund och förnuftig allt, bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Så att Timoteus har en evangelistkallelse. Men vad ska den här evangelisten göra för någonting? Jo, en evangelist är enligt Guds ord inte en, ska vi säga, sån här entertainer. Liksom så se till att man har mysigt på mötet. Utan vad ska han göra? Vi läser i den första versen. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus. Alltså han uttrycker det så allvarligt som man bara kan här på grekiska. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Alltså han gör en lång lista på hur allvarligt är det här som Timoteus ska göra. Och sen säger han, predika ordet. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, ska evangelisterna göra det? Ja, tydligen. Tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. Så vi vill ha det lite mysigt och lite lätt och sådär som människor och våra kött vill det. Men Herren sänder evangelister. Om man tittar på de största evangelisterna i historien, då var de inga sådana här nöjespredikanter alls. Tvärtom. En av de största evangelisterna var Jonathan Edwards i USA som satte igång The Great Awakening. Och vet ni vad hans starkaste predikan hette? Den hette Sinners in the Hands of an Angry God. Syndare i händerna på en vred Gud. Det var hans predikan som satte igång en väckelse över hela Amerika. Och som påverkar amerikansk historia. Vi kan ha Charles Finney som man brukar kalla den största evangelisten. Varför det då? Jo, för han fick inte bara många frälsta. Det är ju en sak att få många frälsta på en kampanj. Alltså många som fyller ett kort. Men han fick 85% bevarade. Varför det då? Jo, för han predikade så radikalt. Så att människor verkligen blev omvända. Till och med var det så här. När han predikade så tillät han inte folk att komma fram och bli frälsta. Hur snabbt som helst. Utan han predikade och de bara längtade efter att få komma fram och överlåta sig liksom. Nej, ni får vänta. Så satt han då på första bänken. Och därför Leif sitter här nu. Och du också. Det kallas för the mercy seat. Det var för dem som var kandidater för frälsning. De fick sitta på första bänken och höra evangeliet. Och höra om helvetet. Och höra om hur farligt det är att inte omvända sig. Och höra om syndafördärvet. Ytterligare kanske en vecka. Och tills de var totalt förkrossade. Och sen fick de komma fram. Och då fick de ta emot Jesus. Och då var det så etsat in i dem. Vi behöver evangelister. Men det är evangelister som predikar synd och nåd. Omvändelse och tro och ingenting annat. Vi behöver inga nöjesgubbar. Det kan man titta på tv om man vill titta Skavlan eller något sånt där meningslöst program. Men om man vill ha ett litet nöje. Men när det handlar om när det är en evangelieförkunnare, då är det allvar. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa, förmana med all tålamod och all undervisning. Säger han. Vi måste be om evangelister. Kan du tänka dig, kan vi få några stycken här idag som kan tänka sig att ta med det här böneämnet hem? Och börja be. Be för Vetlanda. Säg, Herre, sänd apostlar. Sänd profeter. Sänd lärare. Sänd evangelister. Sänd pastorer. Be för Sverige. Kanske be för något land där ute. Och börja ropa till Gud om det här. Allt som Gud gör kommer som ett svar på bön. Eller hur? Och så kommer vi till herdarna. Och herdarna är så oerhört viktiga. Vi går till Apostlagärningarnas 20 kapitel. Halleluja. Herdarna är så viktiga, för utan herdar så funkar det inte, eller hur? För herdarna får ju ta hand om den här stackars människan som nu har blivit frälst när evangelisterna härjat några veckor, eller hur? Då är det någon, måste någon ta hand om den här. Läraren måste undervisa den här människan, eller hur? Och se till att bygga in Guds ord i den här personen. Pastorn, herden, måste ta hand om den här personen. Måste skydda den här personen från allt som vill förstöra. Vi läser i 2028. Ge akt på er själva. Det är det första vi ska göra. På hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över. Till att vara herdar i Guds församling. Och som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er. De ska inte skona jorden. Ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Och så vidare. Herdarna är så viktiga, för herdarna vakar över jorden. Och vad gör herdarna mer? Herdarna ser till att fåren får mat. Herdarna ser till att fåren får dryck. Mat är Guds ord. Dryck är den heliga ande. Eller hur? Heliga andes närvaro som gör att vi kan gå vidare. Halleluja. Men vi ser den här rikedomen. Och nu är det så här med tjänstegåvorna. Att det har varit ganska mycket så här att tjänstegåvorna. Man brukar ibland använda en hand för tjänstegåvorna. Har ni sett detta? Prata om tjänstegåvorna. Man säger det är posten. Tummen. Som på ett sätt når alla tjänstegåvorna. Sen är det profeten som pekar. Sen är det evangelisten som når längst ut. Sen så är det pastorn, herden som har ringen på fingret. Som alltså är gift med församlingen. Och sen så är det läraren. Och sen säger de något som är fel. De säger nämligen att läraren, ja men den är så liten som man kan pilla ur vax ur örat. Men det stämmer ju inte med Bibeln, eller hur? Eftersom det står att först och främst apostlar, sen profeter, sen lärare. Så det är liksom ett slags förakt mot lärartjänsten där när man säger så. Men man har ofta undervisat om det här som fem olika. Som kanske ibland är det bara aposteln som är viktig. Och de andra ska liksom hjälpa aposteln. Och ofta är det så här att de här är, liksom, de är utspärrade så här långt ifrån varandra. Men det är inte Guds plan. Utan Guds plan är att lära att de här fem kommer samman. Halleluja, de kommer samman. För det är nämligen så att ingen av de här tjänsterna är komplett i sig själv. Ingen av de här tjänsterna räcker till själv. Utan alla behöver den andra. Alla är beroende av den andra. Att få tjäna tillsammans med någon annan. Det var så spännande, för jag har suttit nu och lyssnat på evangelister här i några dagar. Och det är intressant. De som bara lever för det här med att nå någon långt, långt, långt borta. Som kanske ingen annan bryr sig om. Det är fantastiskt att höra de evangelisterna. Men man förstår också att de behöver kompletteras. Eller hur? Jag behöver kompletteras. Jag är ingen evangelist. Jag behöver kompletteras av evangelisterna. Och evangelisterna behöver kompletteras av andra tjänstegåvor. Och de kan tillsammans bygga Kristi kropp. Så alla de här troende, alla de här heliga i församlingen, de behöver betjänas inte bara av en, utan av många. Alla troende behöver alla tjänstegåvor. Ingen tjänstegåva är komplett. Och det är farligt med det andliga högmodet som kan uppkomma om man lever för sig själv som tjänstegåva. Om man bara själv, man kanske till och med upplever Guds kraft väldigt mycket i sin tjänst. När man betjänar människor så kan man börja tro att ja, men jag är någon, ja, jag är allt någon. Och då behöver man leva i gemenskap med andra. Och det tror jag Herren gör tillsammans. Att man, Herren gör idag att föra samman tjänstegåvor som kan tjäna tillsammans. Som kan vandra i ljuset tillsammans. Och jag tror vi alla känner till starka förkunnare, tjänstegåvor som har fallit på olika sätt. Det kan vara falla i synd, ofta är det sexuell synd, det är det vanligaste kanske. Eller kan det vara att man kommer in i villolära på olika sätt. Och sen rätt som det är en jättestark tjänstegåva som var jätteviktig för det här landet, borta ur leken. Varför? Jo, kanske för att man var soloartist. Kanske för att man inte tjänade tillsammans med de andra. Kanske för man inte vandrade i ljuset med andra människor och var öppen med sitt liv inför andra tjänare. Jag tror att jag slutar där, men jag tycker att vi ska be tillsammans nu. Och bara komma inför Herren. Och jag bara, jag ber att du ska be. Jag ber att du ska få en nöd för det här. Och att du ska känna att detta är viktigt för vårt land just nu. Det är viktigt för den här stan. Hur ska Gud kunna möta människorna i den här stan? Ja, men vi behöver ha troende som fungerar. Vi behöver tjänstegåvor som kommer och förlöser de troende. Och utrustar de troende. Sätter eld på de troende. Leder de troende. Tränar de troende. Peppar de troende. Tar hand om de troende. Eller hur? Vi behöver alla de här tjänstegåvorna. Fader, vi tackar och prisar dig. Tackar dig för att Jesus har en plan. Att Jesus har en plan och det är församlingen. I denna Kristi kropp så finns det skelett, det finns ryggrad, det finns ordningar. Det finns tjänstegåvor som du har rest upp, Herre, för att de ska göra nytta i den här tiden. Och Herre, nu ber vi dig. Vi ber för Vetlanda nu. Vi ber att du reser upp de troende i den här stan. Vi ber att du reser upp apostlar till den här stan. Att du reser upp profeter till den här stan. Att du reser upp lärare i den här stan. Att du reser upp evangelister som kan påverka den här stan. Att du reser upp pastorer som kan ta hand om fåren. Halleluja, vi prisar dig, Fader, för att du gör det här. Du har bestämt dina ordningar. Du har bestämt att detta ska ske. Och vi prisar och tackar dig nu, Fader, i Jesu Kristi namn. Halleluja, för att vi har bönesvar på det här. Amen, halleluja. Någon mer får gärna be också. Oh.